En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna hit. Då är klockan 20:30, så att då tänkte vi att vi börjar här. Och med oss nu så har vi Lena Melin. Hej. Välkommen.
Tack så mycket.
Sveriges genom tiderna, kan man säga, mäktigaste politiska kommentator. Och du skriver så här i förordet till din bok. Jag tänkte faktiskt börja med en liten början där. Jag är en produkt av det gamla Sverige, av det kalla kriget, av folkhemmet och av en tid då utlandsresan gick till Norge. Det nya landet heter boken på Mondial förlag. Så här ser den ut.
Och då blir ju den logiska första frågan: vad är det nya landet?
Det är bara nytt. Det är liksom inte samma som för 40 år sedan. Och det var ju en jäkla tur, måste jag säga. För det hade ju varit väldigt tråkigt om utvecklingen hade stått still så länge. Men ja, det har gått ganska fort med förändringar av Sverige. Och det kanske har gjort av resten av världen också. Men det är ju inte likadant som när jag var liten, kan man konstatera.
På gott och ont, eller?
Mest på gott, skulle jag faktiskt säga. Men det är klart att det finns ju oroande inslag också.
Du är ju nyhetsjournalist sedan decennier tillbaka här och kommentator. Vad är den största nyheten, skulle du säga, i boken?
Alltså, jag vet inte, för det var ju inte någon nyhet för mig när jag skrev det, men en sak som jag tycker är förbesedd är ju en av de viktigaste orsakerna till att Turkiet sa ja till den svenska, slutligen så att säga, bekräftade den svenska NATO-ansökan. Och det handlar egentligen om en flygplansaffär där Turkiet och Grekland var inblandade och där de fick köpa amerikanska stridsflygplan. Och det här var... Det var ett krav från USAs sida att sälja var att de till slut ratificerade den svenska NATO-ansökan i det turkiska parlamentet. Det är inte en jättenyhet, men det är en förbisedd nyhet.
Lena Melin har ju skrivit om politik i mer än 4 decennier i Aftonbladet, bevakat 8 statsministrar och du skriver om politik och du tycker om politik. Så varför, undrar jag och Anders Lindberg, blev du inte ledarskribent?
Det kan jag inte svara på, för jag har inte ställt mig frågan någonsin.
Vad konstigt.
Ja, alltså det jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna vara rädd för att jag skulle behöva hålla mig inom en spann av åsiktsspann. Men det gör ju inte ni, så det egentligen är det helt obefogat. Men jag har aldrig funderat på det. Det är väl det egentligen det enkla svaret. Och det är det rätta svaret.
Hur mycket skulle du säga att liksom ledarredaktionen och tidningens färg har påverkat ditt arbete? Har du liksom blivit anklagad för att vara ledarskribent ofta, eller hur har det påverkat?
Ja, anklagad tycker jag kanske låter lite hårt, men det är många som tror att jag är ledarskribent, och då försöker jag säga att jag inte är ledarskribent. Men många människor har ju svårt att hålla det isär, det här. Vad är det ena och det andra? Och jag kan i och för sig förstå att det kan vara lite marigt. Det var lite lättare på papperstidningens tid, för då var det liksom en sida som var ledarsidan och det andra var nyhetssidor. Men nu ligger det ju lite... Ja, nu är det, den grafiska tydligheten inte lika stor.
Men du har ju på ett otroligt skickligt sätt genom karriären ändå lyckats tycka till utan att liksom ta ställning. Hur klarar man den balansgången?
Alltså egentligen, om man tycker till så tar man väl lite ställning. Jag skulle ju vilja hävda att man går inte att skriva en artikel utan att ta ställning. För då vet man ju inte vilken ände man ska börja. Artikeln måste ju ändå ha en början, och då måste man ju ha bestämt sig för att det är det viktigaste, alltså står det först. Och då har man ju på något sätt värderat materialet. Jag tror ju inte att man kan vara som ett liksom helt oskrivet blad inför någonting som man beskriver i en artikel, för då tror jag inte det skulle kunna bli en artikel, ingen som gick att läsa i alla fall.
Du har ju pratat med och intervjuat och följt nära 8 statsministrar, och kapitlen i boken har ju du nämnt efter statsministrarna, så att man kan liksom se hela kedjan från Palme och framåt. Men när man läser de olika styckena, då fastnar man ju lite för att Göran Persson verkar ha satt mest intryck, om man säger så.
Han satt ju längst också.
Och du beskriver liksom så här hemliga möten på Sagerska palatset och sådär. Varför Göran Persson? Han satt länge, men...
Ja, alltså, Göran Persson är ju faktiskt den statsminister som har suttit längst i Sverige, förutom Tage Erlander. Vi tror ju gärna att Olof Palme satt i 1000 år, och han satt också väldigt länge, men Persson faktiskt längre. Jag tror att vi fann varandra helt enkelt. Han gillar munhuggas, och det gör jag också.
Men jag tänker på just det här, alltså, för du skriver ju ganska mycket om honom och liksom beskriver honom som person och ganska nära liksom. Alltså, kan du beskriva hur man har en sån relation med liksom en statsminister? Hade ni varandras telefonnummer så ni kunde smsa liksom? Hur var det?
Han ringde en gång till mig och hade av misstag inte tagit bort telefonnumret då. Så sen hade jag ju hans telefonnummer, och det använde jag väldigt sparsamt. Därför att jag tänkte att han kan få inte byta nummer nu bara för att jag har fått tag i det här numret. Men annars ringde han i och för sig ändå, men då hade han ju lyckats dölja numret. Det här var enda gången han missade det. Jag kommer ihåg att han satt i en bil och hade någon nyköpt hundvalp i bilen, så att hans koncentration på själva samtalet kanske inte var så stor. Men nu har jag inte använt det där numret på åratal, så nu vet jag inte om man har det kvar.
Det är intressant, dina beskrivningar av Göran Persson, att ni gillade att munhugga och hade kemi och sådär. Men du är ju också ganska hård mot honom. Det är alltså med socialdemokratins utveckling under Göran Persson att partiet lite förlorade sin själ under den tiden.
Ja, eller alltså, han hade ju ganska otacksam uppgift när han så att säga på allvar kom in i politikens centrum. Det var ju när han blev finansminister 1994. Han hade ju visserligen suttit i regeringen tidigare, men inte på så centrala poster. Och då var ju den allt överskuggande uppgiften var ju att få ner så här, det svenska budgetunderskottet och få ekonomin i bättre balans. Och det gjorde ju han med... I valet så lovade valet 1994 så lovade Socialdemokraterna att de skulle skära ner utgifterna med 50 miljarder. Och det tyckte man ju lät jättemycket på den tiden. Det blev inte 50 miljarder, det blev liksom flera gånger om 50 miljarder. Och det drabbade ju väldigt många människor. Socialdemokraterna tvingades ju att göra det som de verkligen hatade, nämligen att skära i sina egna välfärdsreformer. Men Göran Persson, som då hade blivit partiledare och statsminister under tiden, tyckte ju uppenbarligen att det var värt priset. Hellre det än att landet havererar var väl hans ledmotiv, kan man säga. Man kan ha haft andra åsikter om det där än det, men det var liksom hans motto. Mm.
Om man tittar på Göran Persson liksom är ena änden av skalan, där klickade det liksom, där hade ni kemi. Vad är andra änden av skalan? Vilken statsminister har du haft sämst kemi med?
Som har varit svårast att bevaka som journalist?
Alltså, jag tyckte det var ganska svårt med Stefan Löfven, och det är för att han inte är en politiker. Och och han är också väldigt, jag uppfattar han också väldigt snäll och gullig. Man vill inte vara elak mot honom, men å andra sidan var han väldigt tafflig. Och vi gjorde många fel och försvårade saker och ting för sig genom att försätta liksom Sverige i en helt obegripligt dålig parlamentarisk situation, som gjorde att liksom politiken under 8 år i princip drogs i smutsen. därför att ingenting fungerar, inte ens budgetprocessen. Men man ska inte döma honom för hårt, tycker jag, för att han gjorde en ställhända upp för Socialdemokraterna och sen för landet, kan man väl säga, genom att bli partiledare och sen statsminister.
Men hur har relationen till toppolitikerna förändrats under åren?
Det är ju mycket mindre personlig. Det är ju mycket svårare att komma nära till exempel statsministern. Därför att för det första så har de andra möjlighet. Eller jag backar bandet lite grann så här. Om någon människa som till exempel statsminister skulle vilja sätta mig på spåren på en grej, så kunde ju han, eftersom det var han, alltid säga det till mig i princip. Helst i lite mystiska uppvändningar, så att man fick fundera lite, så visste ju de att man skulle tycka att själv att man hade gjort ett jättebra jobb, om man hade tänkt lite och kommit på vad de egentligen menar. Det händer inte längre i princip, därför att nu lägger de ut allting som de vill ha sagt genom i sina sociala medier, så att journalister har ju mångt och mycket blivit överspelade när de vill peta ut sina egna budskap. Och då det är ju dessutom mycket lättare att göra nu, för att förr kunde de ju mycket sällan få ut ett budskap helt ograverat precis som de ville ha det. Det kan de göra 7 gånger om dagen nu om de har lust.
Men jag tänker, när du kommenterar, då resonerar du ju ofta: de här politikerna tänker så, och de tänker så, och nu kommer den att göra det. Hur mycket av det bygger du på att du faktiskt har pratat med dem och de har sagt att nu kommer jag att göra så här? Och hur mycket är det liksom kvalificerade gissningar? Liksom, hur mycket vet du egentligen?
Nej, ja, det är ju olika. Ibland vet jag ju därför folk har sagt det. Ibland kan jag gissa det därför att det är så de gör. Och det är sällan man får fel. Det är ofta så, men det är inte så svårt att begripa sig på.
När har du haft mest fel?
Ja, en gång som jag verkligen kommer ihåg, det var ju 2010. Jag trodde inte att Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen då. Det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde de skulle bli snubblande nära, men jag trodde inte att de skulle lyckas. Så det var ju jättefel. Det är ju en framgångssaga, får man ju säga, om man ser ur deras synvinkel utan motstycke.
Du har ju en rolig formulering i boken om Jimmy Åkesson, tycker jag. Du skriver att om du var sverigedemokrat skulle du vilja balsamera Jimmy Åkesson. Vad menar du?
Som Lenin.
Ja. Som Lenin,
och
precis.
men jag menade att han är extremt viktig för Sverigedemokraternas framgångar. Alltså han har ju dels en gås. Han kan ju liksom, folk kan nästan ösa vilken kritik eller godkänningsord som helst över honom, och han bara skakar av sig och ger tillbaka med samma mynt, men verkar ju för det mesta helt oberörd av själva innehållet i kritiken. Och sen har han ju genom sin hårdföra utrensningspolitik lyckats få partiet att framstå som något helt annat än en gäng killar i bomberjacka och så här piggar på skorna.
Men vad skulle du säga är orsaken till att Sverigedemokraterna gjorde den här uppryckningen? För det måste jag ändå säga är en av de största förändringarna i svensk politik under den här perioden. Alltså, vems fel var det?
Alltså, du menar att de genomgick den här förändringen att vara lite mer salongsfähiga?
Från att de var ett parti i bomberjackor som samlades på Karl den 12:e till att de nu faktiskt är på gränsen till att sitta i regeringen. De kan ju, så här dags om ett år, så kan ju de faktiskt vara ett regeringsparti.
Ja, och det är jag helt övertygad om att de kommer att vara om det blir en högre majoritet i riksdagen. Det skulle jag kunna nästan ta gift på. Jo, alltså från början tror jag att det var det fyras gäng som låg bakom den här strategin. Men det fyras gäng, alltså de som så att säga formade det moderna Sverigedemokraterna, det har ju i princip spruckit. Det är inga kvar utom Jimmy Åkesson, om man ska vara riktigt noga. Och han har ju, så att i huvudsak så måste man ju säga att det är de där alla de.
Ja, nu ringer Göran Persson här, tror jag.
Han missar tillfället. Ja, det är i huvudsak Jimmie Åkesson och hans närmaste, de som ligger bakom det här.
För en av förklaringarna som man ofta har i media, det är ju antingen att det är Socialdemokraterna som har tappat väljarna till SD, eller att det är Moderaterna som har gjort det. Men du tolkar det inte som det, eller?
Ja, alltså, det kan man ju säga, därför att det är därifrån de har tagit sina flesta väljare när de har växt. Men jag tror inte att de, alla de här människorna hade kommit om de hade varit kvar på bomberjackestadiet, om jag uttrycker mig så. Mm.
Snart är det ju valår, och det blir alltså första gången på mer än 4 decennier som du inte följer en valrörelse från Aftonbladets redaktion. Hur känns det? Kommer det kännas tomt, eller tycker du skönt?
Nej, jag tycker inte det är skönt. Jag vill inte alls vara någon annanstans.
Nej, det är bästa platsen på jorden.
Ja, nej, men alltså, valrörelse är ju väldigt spännande. Det är ju jättekul. Det är mycket som är i luften. Man vill inte missa någonting. Och även hur stor upptagningsförmåga man än har hemma i köket, så motsvarar det bara en person. Och på redaktionen är det ju jättemånga som är som vettextraser och suger åt sig det ena och andra. Där får man ju veta mycket, mycket mer.
Mm. Om du tittar på det politiska landskapet nu, för nu sa du att du var övertygad om att Jimmie Åkesson kommer in i regeringen. Det är ju en av många ganska centrala frågor.
Att du kan ta gift på det.
Du kan ta gift på det, sa du.
Ja, om det blir högermajoritet, annars så blir det inte så.
Men om vi lånar lite din vassa penna här liksom, och analyserar läget just nu. Vi kan börja med Kristerssons ledarskap kanske. Hur ser du på Kristerssons ledarskap just nu? Hur bra går det?
Just nu går det jättedåligt. Jag vet inte, förut var han ju väldigt fåfäng och ställde upp i alla möjliga sammanhang, och när han träffade världsledare och läste tidningen på regeringsplanet och sånt där på bild. Men nu vet jag inte vad han gör. Nu har han fallit bort. Så att just nu var han kanske bara helt enkelt är trött. Jag vet inte. Jag tycker inte han verkar inte ha det bra på jobbet.
Men vilken av partiledarna tycker du då verkar ha det bra på jobbet? Vilken verkar mest taggad här inför valet?
Alltså hittills måste jag säga att det är Simona Mohamsson. Någon mer taggad, det är svårt att hitta. Det har dock inte gett några som helst resultat i opinionsmätningarna. Men hon verkar mycket frejdig i alla fall. Mm.
Men om man jämför de två sidorna, för Simona Mohamsson har väl 2% ungefär, vad jag har sett. Du sa Christer som verkar trött. Hur verkar Magdalena Andersson, tycker du? Pigg? Trött?
Nej, hon verkar inte trött.
Eller mitt emellan.
Men alltså, jag tycker det var lite betecknande här om dagen när det kom ett pressmeddelande från Socialdemokraterna som sa att det kommer en stor förändring av antalet talespersonerna för Socialdemokraterna på olika centrala politiska områden. Ja, det var i princip 2 som hade bytt, och ingen av dem var väl sådär så att gemene man vet ens vilka de är. Så att jag kanske bristande kontakt med verkligheten kan vara en beskrivning. Jag tycker också ibland att de var lite sur i överkant.
Så Kristersson är trött, Magdalena Andersson är sur, och Simona Mohamsson är en vinnare.
Nej, alltså om hon är vinnare, det skulle jag vilja säga att hittills har hon inte alls varit det. Men hon är i alla fall glad och frejdig och har aptit på uppgiften, verkar det som.
I boken så tar du upp också klimatfrågan, och där tycker jag att du är väldigt visar ditt temperament. Att du säger att det bristande ledarskapet som du pekar ut där i Sverige, att det är trams att de inte, till exempel, inte höjer priserna på fossila bränslen som bensin och diesel. Jag tror att du använder ordet trams.
Ja, Ja, det kanske jag gjorde, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det är ju att det är en av bett i klimatpolitiken, det kan man väl bara konstatera att så inte är fallet.
Men det är en av de få frågorna, tycker jag, i boken där det känns som att du bränner till. Finns det en klimataktivist i Lena Melin?
Ja, det kan finnas det, absolut. Jag har till exempel inte kärnkraftsel, för jag tecknade just ett fastprisavtal på min el och då valde jag bort det.
Men finns det några andra frågor som du skulle säga att du brinner för som frågor, politiska frågor?
Alltså det där är ju en överlevnadsfråga, så den är ju överskuggande på många sätt och vis. Och jag tycker också att det är en fråga som är betecknande för hur valhänt politiken kan hantera stora viktiga frågor. Det är ju en av de teser som jag driver i den här boken, det är att i såna här snabba, överskuggande, akuta kriser, då är det politiska systemet som bäst. Alltså såna här coronapandemier och sånt. Då kavlas det upp ärmar från höger till vänster och medborgarna är med på tåget och det fattas beslut och det händer jättemycket saker, typ vaccin på ett år. Men de här långsamma, puttrande kriserna som sällan får det här akuta förloppet, att det är liksom på liv och död som under coronakrisen, det klarar inte politik, det politiska systemet att hantera, därför att det hinner bli alldeles för mycket bråk under den här långa tiden som de här sakerna ska hanteras. Så i princip händer det väldigt lite och de flesta verkar låta sig nöjas med det, konstigt nog. Ja, en grej som jag retar mig på väldigt mycket, det är avlopp.
Avlopp?
Ja, det skriver du att det håller på att haverera.
Ja, alltså det är en underfinansiering på 20 miljarder om året. Och snart så har vi den totalt uppe i 100 miljarder. Därför det räcker inte till. Vi är flera än det var när det här avloppssystemet byggdes för 60 år sedan. Och det satsas ingenting på det. Och det är därför man breddar, som det tydligen heter, när man låter det orenade avloppet rinna ut i sjöar och floder. Därför att systemet, man hinner inte med reningen helt enkelt. Det och nya, det händer super ofta.
Det nya skitlandet låter det som.
Ja.
Men du har ju i din karriär skrivit i en kvällstidning och det är ju ett speciellt format och det är ett speciellt temperament och sådär. Hur var det att skriva en bok den här gången?
Den här gången, det är den andra gången jag skrivit en bok faktiskt.
Ändå sista?
Ja, kanske, jag vet inte.
Det var inte vadå, var det jobbigt?
Nej, det tyckte jag inte, att skriva den tyckte jag inte var jobbigt. Jag hade ganska roligt när jag satt där vid köksbordet och skrev. Men och jag kunde faktiskt sitta och fnissa till och med när jag fick till någon bra formulering. Det som jag tyckte var jobbigt, det var ju skillnaden mellan att lämna en artikel till för omedelbar publicering. Det var att man fick tillbaks alltihopa. En artikel lämnar man och så publiceras den. Det är liksom, och det går inte särskilt lång tid mellan de här två tillfällena. Nej, den här boken, den kom av och an, och varje gång man tyckte att nu är jag av med den äntligen, då kom den tillbaka igen. Det tyckte jag var jobbigt. Det var ju ganska tråkigt framförallt. Men det var ett jobb som skulle göras och till slut blev det bra.
Absolut, det blev det.
Vår tid här lider mot sitt slut, men det är ju ganska många här som själva skriver och som tänker och du har ju då funnits med i över 4 decennier som en av liksom de centrala kommentatorerna i svensk politik. Om det är så att någon vill bli den nya Lena Melin, vad är liksom ditt bästa råd till någon som faktiskt vill in i den världen som du är och har varit en del av så länge?
Tänk själv. Det är för många som håller på och säger samma sak som någon annan redan har sagt till dem och helt oreflekterat.
Och sen måste vi ju också fråga, om du idag skulle sätta pengar på vem som blir nästa statsminister, blir det Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson eller Jimmie Åkesson? Och varför?
Alltså jag tror inte att det blir Jimmie Åkesson, även om jag tror att han kommer in i regeringen. Jag tror absolut inte att han blir statsminister. Ja, så då gäller det om det är någon av de andra två. Nu är ju förbättringen öppen ända till jag antar dagarna före valet, så jag kan ändra. Just nu skulle jag faktiskt tro att det blev Magdalena Andersson. Mm.
Varför?
När de ligger över helt enkelt. Och när det gäller de fyra partierna på politikens högerhalva, så är det ju en som verkligen ser ut att få stora problem och lyckas ta sig in i riksdagen, och det är ju Liberalerna. Och då är ju det projektet väldigt, väldigt svagt i konturerna. På den rödgröna sidan så ser ju alla fyra partier ut att komma in. Och det är ju en väldigt bra början till att bilda regering. Sen finns det ytterligare en kraft som talar för det, och det är att partier tackar sällan nej till att sitta i regering. De kan svälja ganska mycket bara för att få göra det. Jag skulle säga överraskande mycket. Så att, nej, så ser det ut just nu.
Ja, och det var alltså Lena Melin som har kommit med boken Det nya landet, som ser ut på det här sättet, Mondial förlag. Tack så mycket.
Tack Lena, själv. Tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.